Hej!
Hej Ted, och vilken glädje,
ja,
att se mig.
Men är det inte intressant när man får ett hej?
Jag blev ju nog, alltså mitt hjärta hoppade till.
Ja.
För jag har inte sett dig glad att se mig på ganska många år. Alltså jag menar inte att du är som besviken när du ser mig.
Nej.
Heller. Men du tar mig lite för givet,
ja.
Erkänn.
Nej, men jag måste erkänna nu då att det var inte äkta kärlek, utan att det var fake, var det.
Jaha.
Hej! Men för att jag har varit i Sverige och jag insåg det, alltså när man är på kafé, när man träffar folk. Alltså att hur de kan säga en hälsningsfras och de sätter in liksom lore i det där. Hejet. Alltså att det är en total främling som du aldrig har sett förr och du aldrig kommer att se igen, och du ska köpa en bakelse av den här främlingen, så ställer du dig framför disken och så får du ett hej. Alltså ett hej som på något sätt signalerar, nej men är det du som kommer igen, gamle kompis? Eller ett hej som signalerar att ja, men vi var ju kära i varandra i lågstadiet. Tänk om livet skulle ha sett annorlunda ut. Alltså att de är mästare på att sätta in så mycket intention och potential i ett hej. Som vi här i Finland, alltså när man är van med ett moj. Alltså som är liksom neutralt på gränsen till kyla.
Ja, men okej, det här är ju inte en ny diskussion. Du har ju alldeles rätt i det där. Det är ju något som man har kunnat konstatera.
Det var ju ett litet experiment när jag inledde med att säga ett sånt hej åt dig.
Men jo,
alltså att döma av din reaktion, alltså, skulle det inte vara finare om vi skulle kunna anamma det här?
Men att vi ska nu plötsligt vara nykära på något sätt, eller att vi ska som att hela vår historia ska höras. För alltså det är ju det egentligen vi gör. Vi är ju ärliga i att hela vår relation hörs ju i det sätt som vi vanligen hälsar på varandra. Alltså,
ja.
För där finns ju det här att vi känner varandra totalt, att vi inte måste liksom spela några roller, att vi liksom är fullständigt införstådda med vem den andra är.
Mm.
Och då måste man inte säga något annat än att hej.
Men det är bara det är någonting, alltså, nu är det ganska länge sedan jag var i Sverige också, men alltid när jag är där så blir jag till den här tafatta pojken som på något sätt får en stund omgås med de här coola högstadiekillarna och tjejerna. Och att när man liksom man ska liksom beställa pizza och så får man liksom ett hej som låter som en applåd, och så blir ju min reaktion är ju att liksom fnittra. Att det är liksom, det är så jag reagerar, att man kan aldrig uppnå liksom till samma coolhet som de på något sätt utstrålar.
Ja, du måste ju säga att jag var också i Sverige i helgen, men i en annan ända av landet, i Stockholm, och vi var på café, och jag mötte ju nog också den där vänligheten, men jag förvandlas ju också till någon sorts Cornelis Vreeswijk då, att jag måste som också göra min liksom del av transaktionen till någon sorts visa och performance.
Ja.
Så att jag lägger ju in en massa extra ord så här, att jag skulle hemskt gärna ta en kladdkaka så här, alltså istället för att som säga liksom att en kladdkaka och en kaffe.
Jag funderar lite på den här kladdkakan som ni har.
Skulle det vara möjligt att få en bit av den?
Ja, men det är intressant. Och sen snappar de ju upp det där och så att ja, men det borde nog vara helt möjligt. Jag kan ju, alltså att det är så snabba och så på något sätt, det är så bort från allt som jag är. Och det blir så intressant att vara med om det.
Jo, men frågan som man ändå landar i till sist är ju då att är det bättre eller sämre? Alltså som i längden, mår du bättre eller är det onödigt?
Nej, alltså jag tror ju att det finns bara ett svar på det här. Och det är ju, för stunden är det förstås bättre. Men i det långa loppet så är det en dålig sak. Alltså för att det är ju fake. De är ju inte kära i en bara för att man ska köpa morotskaka. Men de låtsas vara det. Och då skapar det så här euforiska känslor i kroppen. Och man tycker att det är jättefint. Men det är klart att man blir desensitiviserad, det är det korrekt, till det med tiden. Och då upplevs det ju som på något sätt väldigt tomt när man vet att det här är bara en bluff. Men de där första dagarna innan man hinner bli cynisk så går man ju som på rosa moln när man är i Sverige.
Men nu är det, jag menar, när jag pratar med Nico så ju, alltid när han ringer, jag ser att han ringer, så då bestämmer jag mig för att nu ska jag låta riktigt glad när jag svarar.
Mm.
Alltså jag blir ju glad också, men jag vill att det ska höras i min röst att jag blir glad. För att jag vet att när jag ringer till honom och han svarar och låter glad, så då känns det bra. Så alltså det här är som ett aktivt val som jag gör med Nico. Men jag gör inte med dig, för det är som inte som samma omsorg kanske, eller samma behov.
När Janika ringer mig så svarar jag ju Forström.
Får jag bara inskjuta en sak innan du berättar mer om Sverige? För när vi sa det här så då började jag tänka på att jag gick igenom mina kontakter i telefonen en dag. Som jag aldrig gör. Alltså, man gjorde det förr när det fanns ett begränsat antal kontakter man kunde ha.
Mm.
Så då raderar man kallblodigt de som man inte behövde. Men nu har det ju inte varit ett problem på många år. I alla fall så hittade jag då alltså Sara Gumman hittade jag.
Sara Gumman?
Ja, det stod så. Sara Gumman. Och det jag blev som så här, alltså det var ett ögonblick av total förvirring och nästan lite så här ångest att vänta nu, alltså har jag som tappat det? Eller att man ska som ha minnesluckor eller någonting sånt här.
Ja.
Och det var ett sånt ögonblick. Men så slog det mig att, ja men vänta nu, det var ju så att jag en gång bad en kompis om numret till hans flickvän och så skickade han mig den som en kontakt som han hade det i sin telefon.
Just
och han
det.
Hade då programmerat in sin flickvän som Sara Gumman.
Mm.
Och sen hade det fått vara så. Inte har jag ju haft så mycket ärenden till Sara Gumman sen efter det ärendet.
Nä.
Och så minns jag att jag en gång för länge sedan behövde numret till Peppe Öhman, alltså författaren och bloggaren och journalisten. Och så bad jag hennes dåvarande pojkvän, nuvarande man sedan många år, Magnus Silvenius, om det här numret. Och så skickade han också en kontakt. Och då stod det Jeanette Öhman. Och liksom, då reagerade jag på att, men vänta nu, alltså, har du din älskling inprogrammerad som Jeanette Öhman? Och att det framstod nästan som, är du känslokalt? Eller så här formellt?
Ja, men det har ju en simpel. De var vänner innan de blev ett par. Så han hade hennes telefonnummer innan. Och att man blir en gumma bara när man är kär, när man får numret dit.
No, precis, för det här förklarar ju sen Magnus åt mig. Vi pratar om det här. Och jag idag, det är ju Niko Uusi Simola som ringer när Niko ringer. och han har mig också som Kai Korkeaho. Och det, förstås är det så. Vi är ju vuxna människor. Vi har ju, alltså det måste inte som synas att vi är förälskade i alltså alla aspekter av vår vardag.
Ja, nej, alltså jag vet, jag tycker att det där är en slippery slope också. Alltså man börjar ha för mycket smeknamn i telefonen, så att till sist så blir det ju att det liksom att det står att nu Rövhåll junior ringer och sen vet man inte riktigt vem det är. Och det är ju tokigt när man hamnar i den situationen. Jag tänker också att sen man fick barn, alltså hur har du dina föräldrar? Vad heter de i din telefon?
Det är mamma och pappa fortfarande.
Ja, det heter de i min telefon också. Men jag var med om den situationen att jag minns, jag tror jag hängde i någon stege med en pensel och så hade jag väl tappat min telefon och att jag var så där åt Lo att Lo, du måste ringa ett faffa och sen så skulle han ringa då och så hittade han inte faffa i telefonen.
Aha,
för att det stod ju papp, det. Stod det ju. Att det där är något kedje så måste man också tänka att man borde man byta ut smeknamn när det kommer barn in i bilden.
Ja, jag har börjat kalla mamma och pappa till famma och faffa nu för att det blir lättast så.
Ja, men för det blir ju, man måste ju göra det också för att kids, det blir liksom konstigt för kidsen.
Nå, allt det här nu kom bara av det här att du svarar Forström när Janika ringer. Vilket är en fortfarande en rolig sak tycker jag.
Jag har haft nu mitt, alltså jag tror faktiskt, mitt livs första Alexander Lukas moment.
Menar du då att du har haft tur alltså?
Ja, men på en så här, på en högre nivå än att man bara har tur en gång. Alltså att två osannolika turliga händelser nästan i rad som skapar en sån här konstig känsla av att vad är det som händer?
Ja.
Alexander Lukas, för alla som inte läser Kalle Anka, är ju, han är väl Kalles, är det kusin som har då jättemycket tur. Jag har tänkt på det där också, att de borde ju egentligen alltså uppdatera hans look, för att han ser ju ut som en sån här 1930-tals stekare och är sådär välfriserad och har så här brylkräm i ankhåret, men att han borde ju se ut som en sån här, som en sån här liksom snabba cash typ med så här bakslick och lite öppen skjorta och sådär egentligen.
Ja, de uppdaterar väl, alltså det är väl alltid moderna historier. Det fanns ju tydligen, så hade ju knattarna startat ett band som påminner om Kai.
Ja, vi pratar ju om det där. Ja.
Medan figurerna ju nog förblir väl de samma. De ändrar inte kläder och frisyrar så ofta.
Nej, men jag tycker på något sätt man kan motivera att Kalle Anka har körmanskostym. Jag tycker man kan argumentera att Joakim von Anka, han har sin klassiska retro rikemannalook. Men Alexander Lukas, så på något sätt, det är att han också har damasker, för han har väl det också. Så det känns som att han borde man ha en ny look.
Hur har de löst det här alltså svåra problemet när cashen försvinner från samhället och barnen inte vet vad liksom mynt och sedlar är? Att sant. Joakim har sin pengabinge. Han borde ju som vara stor med krypto och sånt nu.
Ja, ja. Simma i bitcoin.
Ja.
Nej, men de måste ju byta ut det mot liksom diamanter och juveler och så här märkeskläder. De har nog mycket de måste fundera på. Men tydligen så är nog liksom Kalle Anka still going strong också, om man dömer utgående från mängden Kalle Anka-grejer som fanns på bokmässan i Göteborg. Det går nog hem fortfarande.
Ja, du var där, ja.
Ja.
Det är ju lite som, alltså jag har tänkt mycket på det här att om jag, vet du, är som en muslim och jag har varit muslim jättelänge och bett varje dag mot Mekka, men jag har aldrig varit i Mekka, och så har du gått någon sorts sån här arbetskurs i islam och farit på utfärd till Mekka nu.
Mm.
Och nu ska du berätta om hur det var i Mekka för mig då. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men du har ju nog varit i Mekka förr också, men du har ju inte varit det här året i Mekka.
Nej.
Men jag förstår vad du menar. Men innan jag kom till Mekka då, så hade jag min Alexander Lukas moment. Och det var när jag hade just gått förbi securityn i Helsingfors. Och så hörde jag ett hej! Och sen var det en bekant där som också var på väg till Göteborg. Och så sa hon, ja, är du hungrig annars? Vill du komma med till loungen?
Mm-hmm.
Och så sa jag, det är självklart vill jag komma med till loungen. Jag har aldrig varit på loungen tidigare i en flygplats.
Ja, det är nice.
Ja, men har du varit på loungen?
Naturligtvis, det är nice.
Vadå naturligtvis, det är nice? Man måste ju flyga helt, alltså otroliga mängder kilometrar för att få tillgång till det.
Det finns ju duschar där, och så kan man ju dricka hur mycket vin man vill också förstås, men man kan ju alltså fräscha upp sig och som bara sitta bekvämt och bara, det är nog så man ska resa.
Men alltså du brukar duscha och dricka vin på flygplatser.
Men jag är väl en vuxen man.
Ja, några vuxna män får inte automatiskt tillträde till loungen. Men oberoende, jag hade aldrig...
Inte får man automatiskt någonting i livet, inte. Men man måste ju ta reda på vad man behöver och vill ha.
Ja, no, jag visste i alla fall inte att jag behövde ha tillgång till loungen. Men det var en väldigt... Alltså att det råkade sig att vi var samtidigt i securityn och så fick jag tillgång till det. För man får tydligen ändå ta en gäst med sig. Och det var ju intressant, alltså att det är ju som en restaurang, och så sätter man vid ett bord och så får man mat där och så går man därifrån utan att betala.
Ja.
Och så satt alla där, andra människor som var i loungen, så tittade på mig så där att de såg att jag är någon savek. Jag passar inte in här egentligen. Att jag kände mig väldigt uttittad när jag var där. Men ändå, Alexander Lukas moment nummer ett. Sen kommer jag till Göteborg och ska ta flygbussen in till centrum. så går jag fram till maskinen där man får biljetterna. Och så börjar jag säga att ja, jag ska kruxa i det där och kruxa i det där och kruxa i det där. Och sen när jag ska betala så tittar jag ner mot det här hålet där biljetten kommer ut. Och så ser jag att det är någonting där. Och så drar jag ut en biljett. Alltså att någon hade printat en biljett utan att ta den.
Ja.
Så står jag där med min biljett och så tittar jag runt mig så där att kommer det någon stressad familjefar springande med en baby och har så här panik att där är min biljett. Men ingen kom. Och så får jag med den där biljetten som jag hittade och spara säkert 13 euro och åkte flygbuss gratis.
Men det där är ju nog mera Krösus Sork än Alexander Lukas det. Alltså så här girig och som lite ohederlig.
Men det var ju tur. Vadå? Alltså att om man hittar, alltså det var ingen skulle ha det där. Alltså säkert hade någon beställt det där och sen kanske fått en sjukdomsattack och säcka ihop och blivit bortburen på bår.
Det är ju nog alltså...
och kanske med sina sista ord sa hoppas någon använder biljetten! Och sen dör
du la ju in det här när du tittade omkring och letade efter en familjefar med ett barn. Jag skulle vilja ändå se en kameraupptagning på hur länge du såg dig omkring innan du stoppade biljetten i innerfickan och traskade nöjt iväg mot hållplatsen. Men hur var det där i Mekka nu då? Fick du röra i stenen? Vad heter den? Kaaba?
Alltså,
vem är Kaaba där då? Fredrik Wikingsson såg jag där. De skulle jag gärna röra i.
Nej, jag rörde inga kändisar alls faktiskt. Men jag hade ju hoppats att jag skulle få röra både Dan Brown och Sven Nordqvist. Men det fick jag inte. Jag hade inte ens...
Det är nog ett omaka par. Alltså Petsons författare och Da Vinci-kodens författare.
Ja, men ändå. Alltså nu finns det ju någon röd tråd. Alltså nu är ju, det är en otrolig thriller man skulle kunna göra att om Petson ska lösa sådana här symboliska religiösa mysterier. Eller att
ja, är Petson Robert Langdon som ja, pensionär?
jag tänker det. Eller, det kan ju förstås vara andra vägen också att, liksom att Robert Langdon kommer till Petsons hus och ska försöka hitta symboliken där bland alla mucklorna. Men de var väl kanske de båda namnen som jag var mest intresserad av att se. Men jag missade Sven Nordqvists signering för jag hade själv ett uppträdande just då och Dan Brown var på lördagen när jag flög hem. Så det...
Men som en muslim till en annan muslim, nu är det ju provocerande då att du får dit till Mekka och liksom var så här att det är så trångt att jag orkar inte gå till den där stenen.
Jag var ju där för att jag skulle prata om mina böcker och hade ju en massa framträdanden och diskutera både liksom barnlitteratur och humor och rim och det var ju intressant alltså att jag parades ihop lite med Kristina Sigunsdotter som är då en författare som har skrivit en bok som heter Trädet under jorden. Som är en barnbok som handlar om Karin Boyes liv. Men hon förvandlar Karin Boye till en riddare. Alltså det är liksom en fantasy-barnbok som handlar om Karin Boye.
Ja, det låter ju väldigt avancerat. Eller alltså, är det så att man måste känna till Karin Boyes liv? Och det gör väl inga barn?
Nej, man behöver inte känna till Karin Boyes liv. Men att om man gör det så finns det väl som en förhöjd dimension i det här då. Men att det blev liksom intressant. Alltså när man då var i ett samtal då så diskuterades då den här boken. Och hon pratade väldigt mycket om att det är liksom viktigt att barn liksom känner starkt känslor och att sorg är också en känsla som man måste få känna och att den här boken är väldigt sorglig, att där är liksom spoilervarning nu, men att där är liksom hästar som dör, Hitler är med bland annat, och så avslutas boken med liksom en kort biografi över Karin Boye där det också då står att hon frös ihjäl, alltså att det är lite oklart att om hon tog sitt liv eller om hon bara frös ihjäl. Men att det är på något sätt, man liksom, det diskuterades saker på en sån där nivå att sen är det kanske svårt när de ställer frågor åt mig och så ska jag då säga att ja, Steven är en hungrig katt och han tycker nog så om mat han.
Ja.
Att det finns inte liksom riktigt den här på något sätt den här liksom litterära kontexten är kanske lite på olika nivåer där. Och sen var det ju väldigt mycket, det var väldigt mycket Palestina-Gaza demonstrationer också där på bokmässan, och det fanns liksom många sådana strömningar också som skedde där. Och sen sitter ju jag där då och vet, som jag också sa väl i förra podden, alltså att mina böcker har sålts till Iran. Och så börjar man ju liksom tänka då att ja, men kan det också ha att göra med då på något sätt att de är så konservativa, mina böcker, att det är liksom att det är därför de har sålts just till den världsdelen.
Jag tänkte på dina böcker i Iran här i veckan när det var den här nyheten om att Elina Valtonens ben hade blivit blurrade när hon var i iransk tv.
Ja.
Alltså hon satt och pratade med någon ledare där och sen hade de alltså pixlat hennes bara ben i tv.
Ja.
Och så tänkte jag då på din bok och de här mammorna där som ändå är som så här moderna och jobbar och kommer hem sent och liksom har Zoom-möten och så här. Alltså, då, vad ska de göra med den här, med det här synden eller det här osmakliga?
Tänk om det är just det, att det är synden osmakliga. Alltså för att sagor har ju också så där av tradition varit så där att som så här exempel på hur man inte ska göra, alltså så här fabler och såna där lärdomar och sånt. Och tänk om det är därför de vill ha min bok, att se hur det går i västvärlden när man släpper in husdjuren i hemmet. De äter upp allt och kvinnorna får jobb. Och att det liksom är avskräckande syfte som den här boken ska ges ut där.
Men det här som du beskriver är ju nog alltså problemet med bokmässor, att det är så många samtal som pågår och det är så många författare som ska rymmas med, och det gör att förlagen då plockar ihop författare lite så här hipp som happ. Man försöker ju skapa ett begripligt tema och hitta beröringspunkter och så här. Men det är ändå som i längden så blir det alltid några krystade rubriker här och där man då försöker just då få ihop en fantasybok om Karin Boye med liksom den här Stevens Fat är utan mat. Alltså, och det är ju inte roligt för någon i publiken och inte roligt för någon som är på scen.
Ja, men det finns ju nog. Jag hade ju jätteduktiga moderatorer som kunde liksom göra mycket imponerande åsnebryggor. Alltså att man går liksom direkt från Hitler till en jättehungrig katt. Och att man får det att låta intelligent och uttänkt och som att det känns som att jag är helt på rätt ställe. Alltså bokmässeövergången som motsvarar ett hej, och det var ju gång på gång, alltså att det var bara intressant, alltså för att man är jag är inte kanske van att prata om mina böcker i en sån kontext, så det var, blev bara väldigt medveten om att man kan skriva om olika saker.
Men såg du något kändisar nu? Det är ju det som, alltså du måste ju ha sett någon, du måste ju ha varit, ni var väl ute? Och det är ju, ja, det är ju, alltså man kan ju träffa vem som helst
såg,
där.
Jag såg Per Andersson och Marcus Berggren, alltså komiker båda två. Julia Frändfors, poddare. Ja, jag var kanske på fel ställe.
Chimamanda, hon var ju där.
Nej, hon såg jag inte.
Ett sånt slöseri att checka Ted Forsström dit. Jag försöker komma på en Kalle Anka-figur som har så här existentiell kris, men det finns ingen sån, tror jag. Jag som försöker hitta någon som är du Ior i Nalle Puh, eller han är mer deprimerad nog, men det finns ingen sån i Ankeborg.
Nej, alltså de är nog alla ganska inriktade. Och också jag tänker liksom på Magica de Hex och Björnligan och sådär, att de är nog positiva ändå.
Ja, nej, för du hade din Alexander Lukas resa, så började jag tänka att på vägen hem från Stockholm, vi åkte båt, så hade jag någon sorts existentiell kris på båten.
Ja.
Så jag försökte hitta någon seriefigur där, men det spelar ingen roll. Men det var alltså Beatles kryssning på gång. Och det här visste jag inte innan. Liksom roligt förstås när man nu ska åka båt och så visade det sig då att en massa Beatles-grejer händer.
Beatles kryssning mashup är ju nog nästan samma nivå som Petson och Dan Brown det. Alltså man måste nog lite bjuda till för att man hittar röda tråden.
No, det är ju en massa människor då med förstås Beatles-kläder, tröjor och väskor och så här. Och så var det mycket musikinslag och så här. Och så plötsligt så när vi satt i en pub så plötsligt avbröts musiken och så steg någon upp på scenen och sa att nu ska det bli Beatles-frågesport.
Jaha.
Och det här, då liksom såg ju jag på de andra vid bordet och liksom tänkte att nu ska ni få se. Nu ska vi vinna det här. Och så ska jag liksom, ni vet inte det här ännu, men ni sitter ju med Albert Einstein vid det här bordet just nu. Mm. På det här temat då alltså. Jag. Alltså nu ska jag briljera. Nu tar jag er på ert livs mest framgångsrika tävlingsupplevelse. Mm. Alltså jag och Beatles, du vet ju Ted.
Ja,
jag har ju varit i Abbey Road till och
jag
med.
Jag vet, alltså det här det är ju liksom en quiz-seger kan inte vara enklare än om det är Beatles och man har Kai Korkeaho i laget. Det skulle kunna vara ett vad heter det, idiomatiskt uttryck det. Att det är som att ha Kai med i Beatles quiz. Och så vet alla att det var lätt.
Ja, men det är ju som att om vi måste få den här bollen på något sätt in i det där minimala hålet dit långt bort och våra liv hänger på det här. Och så plötsligt är Ronaldo där vid samma bord.
Mm.
Så, man, alltså det är ju en sån lyckträff att det är inte klokt det.
Nej, så. Vilken perfekt liknelse.
Ja, jag behöver inte gå in i detalj på det här, men vi fick 11 poäng och de som vann fick 60 poäng.
Oj. Och
det var alltså en helt sinnessjuk frågesport. Det var såna detaljfrågor och så här idiotiska saker att nu har vi tagit en Beatles demo och speedat upp den 2000%. Så vi spelar hela låten på 3 sekunder. Vilken låt är det här? Och så skrev folk med sina pennor.
Ja, men vet du vad? Det är få saker jag hatar mer än en dåliga frågesportmakare. Och det där låter ju som det.
Jo, men grejen var ju att någon fick 60 poäng och vann. Och det här, det blev en existentiell kris för att om inte jag ens är bra på det här. Alltså det här har jag ägnat nu på riktigt 25 år av mitt liv åt mera. Och jag har läst alla böcker. Och jag har lyssnat på alla intervjuer. Och jag vet mycket om Beatles, men tydligen vet jag ingenting om Beatles.
Nej.
Och är det här mitt problem i livet? Att jag går inte på riktigt all in på någonting. Jag är som inte jättebra på någonting.
Du är liksom inte tillräckligt bra, helt enkelt.
I wanna hold your hand!
Men jag tror nog att du är bra. Jag tror ju nog att det där var nog en freak show var ju det där. Där det helt enkelt görs på en sån här nivå som inte är rimlig.
Ja, men ändå, det var ju folk som kunde så mycket där. Och jag tänker att så är det med allt annat i livet. Att jag håller på med mycket, jag är ganska bra på en del saker, men det finns många som är 3000 gånger bättre än jag på allt jag gör.
Men det är ju, jag menar, vi är ju inte insekter som är specialiserade på en grej. Det är ju bra att man kan liksom kunna lite av mycket. Nu är det ju bättre det än att man kan uppspeedade Beatles-låtar.
Då var det viktigt det här att Nico, när vi sen pratade om det här, så lät han så här glad som man gör i Sverige. Liksom utan hans extra energi där efteråt så skulle den här överfarten med båten ha varit ett helvete efter den där upplevelsen. Men tack vare hans nå, mot hejnut med onådet antar jag, men när sömer. Så skulle det ha varit jobbigt.
Ja, men det är ju fint. Och jag kan nog liksom förstå också att om det skulle ha varit så här att liksom du får väl läsa på mer, Korkeaho. Att det skulle ha kanske inte känts lika bra.